Otroligt gott.
Hjärtligt välkommen till er alla lyssnare. Idag är jag med mig två stycken herrar som har stor insikt om vad som händer i Sverige på vissa fronter. Och en med två stycken ögon i Sverige och en med två stycken ögon utanför Sverige. Jag välkomnar Ole Dammegård och Conny Andersson. Hej på er.
Hej på dig Ulf. Tusen tack för att du bjöd in oss.
Hej Ulf.
Det är så här att ni har ju varit med om en hel del. Ole har nyss varit på turné i Norden och Conny och Ole har träffats i Stockholm och vistades tillsammans att förhoppningsvis få delta och avlyssna och inta vad som händer i en rättegång i andra fallet. Kan Ole börja och berätta lite grann om den där delen?
Jag har bott utomlands nu i omkring 20 år, sen 19 år är det sen jag var väldigt djupt involverad i de så kallade privatspanarna i Stockholm, och det slutade med att två av mina vänner i den gruppen dog under mystiska omständigheter, och jag bestämde mig för att lämna landet innan jag blev del av statistiken också. Och sen dess har jag bara kunnat studera Sverige utifrån, men den utvecklingen som har pågått speciellt under senare år gör att jag sitter med tårar i ögonen ibland och undrar vad är det som händer med detta vackra land alltså. Och där det har känts som att Sverige liksom har blivit urgröpt inifrån. Det är som om att befolkningen hela tiden sägs bli tillsagd att nej, problemet är utifrån, vi attackerar utifrån, men det är absolut tvärtom, att den här rötan kommer inifrån och att hela det här landet, det här otroligt fina landet, håller på att upplösas. Så jag vet inte, så i alla fall, jag har precis varit på en 12 dagars väldigt, väldigt intensiv turné där vi gjorde 9 presentationer i 3 olika länder, Norge, Sverige, Danmark.
Ole, du skrev en bok.
Otroligt fin.
Du skrev en bok för många år sedan om en statskupp i slow motion.
Jag har skrivit en bok om Palmemordet, men med alla de här internationella förgreningarna som går ut. För det mordet och det påstådda mordet är gigantiskt. Officiellt heter det, var det Christer Pettersson eller var det inte. Den riktiga sanningen, om jag har rätt, är gigantisk. Det är en sanslös story. Och jag har skrivit en bok som heter Statskupp i slow motion i 2 delar. Det är i och för sig samma bok, men det var bara att den blev för tjock, för den är nästan på 1000 sidor. Så jag vet inte, antingen så är jag bra på att svamla eller så är sanningen betydligt större än var det Christer Pettersson som sköt Palme för att han trodde att det var hans langare Sigge Cedergren. Jag skulle vilja påstå det gigantiskt annan sanning bakom, och där titeln är väldigt, väldigt handplockad. Statskupp i slow motion. Att det sa pang den dagen på Sveavägen. Men att en statskupp som i andra länders stil, som i Sydamerika, går över en natt helt plötsligt, boom, så vaknar man upp och det är en helt nytt styre i världen, eller i landet, och militärt styre. I Sverige har de gjort tvärtom, boom, och sen sakta, 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 utan att folk riktigt har fattat vad som hände, tills där vi är idag, där det är, alltså jag känner inte igen mig i Sverige överhuvudtaget.
Om vi stannar där ett tag, om vi tänker oss ett tema nu, hur Sverige håller på att upplösas inifrån. Conny, du bor ju i Sverige.
Ja.
Berätta lite grann för lyssnarna om vem du är, så att folk kan uppdatera sig. Du har ju varit med i intervju tidigare.
Ja, precis. Min bakgrund är ju att jag har jobbat som polis i 20 år. Och under de här åren när jag på riktigt ville jobba mot problemen och inte bara på symptomen i samhället, så kom jag väldigt djupt in i orsakerna. Och när jag såg orsakerna ledde mig in i polisverksamheten, där det i alla fall så fanns organiserad brottslighet inom polisen. Blev ju hela min uppfattning om Sverige, min dröm bild av Sverige, den fick ju ordentligt törn. Jag var ju övertygad om tidigare att i Sverige finns ingen korruption, och det var samma hos mina vänner och bekanta också, att i Sverige finns ingen korruption. Men det jag fann, det var att det var väldigt, väldigt djupt korrumperat. Det här var alltså för 20 år sedan. Och ju närmare jag kom sanning, ju mer större motstånd fick jag. Och det var ett antal poliser och andra inom väsendet som motarbetade mig och fabricerade dom brott. Och det här ledde till att de försökte sätta dit mig i, och få bort mig från inom polisen då. Och det här väckte ju mitt intresse verkligen att söka sanning, så jag fördjupade mig i en spårkonst från de amerikanska indianerna, från Apache-indianerna, i att jobba med mina sinnen djupgående. Och idag så driver jag ju ett företag där jag utbildar människor i att se sanning med sinnen.
Ni känner ju varandra sedan tidigare. Hur kom ni i kontakt med varandra?
Ja, det var Conny som kontaktade mig precis för domen i Lisa Holmfallet skulle avkunnas. Och han hade följt mig under en del år. Så Conny, jag var precis på väg till flygplatsen, jag skulle iväg någonstans och prata. Och ja, jag vet inte, Conny, som jag minns det var att jag bad dig beskriv fallet i stora drag. Jag hade aldrig hört talas om det överhuvudtaget. Du gjorde det, och inom 5-10 minuter så sa jag att om det jag tror stämmer, byggt utifrån om jag ser det från ett globalt perspektiv, för att jag har tittat på hundratals fall globalt, då är det det här och det här, det här, det här, det här, det här, det här, det här och det här. Och Conny sa alla de grejerna du just sa passar in i det här. Så att inom loppet av 5 minuter så hade vi plockat isär det här fallet, och jag skulle vilja säga påvisa att den här stackaren som sitter inne nu, anklagad eller dömd för det här mordet, är fullständigt oskyldig. Men att det är ett fall som är väldigt komplicerat, absolut inte lätt, men att det går rakt in i den här maktstrukturen på allra högsta nivå, möjligtvis också internationellt, och att det är därför som man lägger en otrolig kraft på att peka på den här officiella storyn och så på med locket, allt annat bara trycks ner.
Hur länge sedan var det här, Conny, Lisa Holmfallet?
Lisa Holmfallet var i den 6 juni 2015. Då försvann Lisa, och hon hittades 5 dagar senare död då.
Och där kom du sedan mera in i det där fallet på outgrundliga vägar. Berätta för lyssnarna.
Ja, precis. Det här fallet kände jag i magen att det här var någonting annat än bara ett så kallat barnmord, så att säga. Utan hela min känsla var att det var större. Och så fort jag började granska det här fallet så upptäckte jag att det var flera saker som var så spektakulärt annorlunda men mot vanliga brottsfall. Det var bevis som dök upp efter varje dag på ställen där man inte hade, där man hade undersökt tidigare. Det var flera konstiga omständigheter om en lada som låg mitt emot, och jag kände att det här stämmer inte, det här är helt märkligt. Så jag åkte ner dit för att jag tycker så illa om orättvisa, och i och med att jag själv har blivit utsatt för ett justitiemord så kände jag igen känslan på justitiemord. Så när jag kommer ner till Bloomberg och pratar med de människorna som jobbar på det här kaféet där Lisa jobbade, så bekräftar alla samma sak. Det är inte Nerius, som han heter, som blev dömd sedermera till livstidsfängelse. Det är någonting annat. Och när jag sen berättade för poliserna om min erfarenhet så slog de bara bakut och blev faktiskt till och med lite hotfulla. Och jag kände att det här fallet började bli farligt. Så det sista jag kunde göra med det här fallet, det var att jag ringde upp till advokaten och sa att det här har jag kommit fram till, och jag tänkte lämna fallet, men så att du vet. Och då hyrde hon mig in mig, så hon anställde mig för att jobba i fallet, för att hjälpa sanningen och försvara den oskyldigt utpekade Nerius.
Som numera sitter och på
livstidsfängelse, och han sitter hemma i Litauen nu då, livstidsfängelse. Och ju mer jag undersökte det här, ju mer insåg jag att det här var ju fabricerade bevisföring hela tiden. Och då hade jag kommit i kontakt med Olle också och hans undersökningar, och jag kände så här, jag måste prata med Olle, det spelar ingen roll, för jag fattar att det här är någonting på väg åt helt fel håll. Så när jag fick tag i Olle och han var på väg till flygplatsen här, så sa jag så här, jag måste prata med dig, det spelar ingen roll, det här är hemligt, kan det vara så här? Och han bekräftade allt det som jag hade fått upp en känsla på.
Dina insikter, Olle, de är ju värdefulla i det här sammanhanget, för att du har ju sett väldigt mycket och skriver väldigt mycket, inte bara om oegentligheter och mörkläggningar och dumheter, utan du har ju själv varit utsatt för dumheter.
Ja, det är så vi lär oss i livet. Och jag dedikerar, jag menar, jag är en tidigare journalist som blev väldigt förvirrad av att se hur sådana här fall sköts, både från media och från rättsliga myndigheter och så vidare, inte bara i Sverige utan internationellt, vilket har gjort att jag mer eller mindre ofrivilligt har dedikerat mig en halva mitt liv på att försöka ta reda på den riktiga sanningen i det här fallet och så många andra. Och det har gått så långt att jag numera, det är många som anser mig vara en världsledande expert inom vissa av de här specialområdena. Så alltså, allt jag kan hjälpa till med, så är det otroligt stor glädje om jag kan hjälpa till att förlösa såna här trauman. Och ibland är de så snarligt lika varandra. Men om man bara är i Sverige så kan det vara ett unikt fall. Men när du tittar internationellt och de maktstrukturerna som utför de här jobbar internationellt, globalt. Så när det är just de här likheterna mellan de här många sådana här fall som gör att jag då kan säga, finns det här där, finns det här där, finns det här där, finns det här där, för att hjälpa till och lägga ihop ett möjligt pussel. Och just vad gäller det här fallet, så hela jag bara rös, alltså, för att allt Conny sa var bara tick, 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 tick i de här små boxarna, att den officiella sanningen fullständig lögn, 100% fullständig lögn, och den här stackaren som sitter inne nu 100% oskyldig. Alltså, det är ju det vi ser om och om och om och om igen, att ställer man, när de såna här grejer utförs, så behöver de någon att kunna skylla det på, så att inte vi normala människor ska börja undra eller börja rota vidare, utan vi ska säga, ja, men de har ju tagit honom, han blev ju dömd, så då måste han ju vara skyldig. Så är det ofta inte, alltså.
Det finns alltså en röd tråd som du ser utifrån ditt globala perspektiv, kan man säga då?
Ja, det är enbart det jag utgår ifrån, för att precis som Conny, jag växte upp med Emil och Lönneberg, Astrid Lindgren, Televinken och Anita. Jag trodde att i Sverige finns det ingen korruption. Jag trodde att Jösse Batong, Farbror Polisen, var någon jag kunde lita på. Och jag hade ingen aning. Och sen så kom jag in i den här mörka världen via Palmemordet, in i en värld där jag bara, alltså, jag var så djupt skakad, alltså, när jag började se hur det här hade utförts, vem som var delaktiga och hur den här enorma mörkläggningen som är igång. Och för mig var det en chockartad upplevelse, alltså, som det tog mig flera år att återhämta mig ifrån, när jag såg hur det här på ytan så vackra land med alla de här fina människorna är väldigt ruttet i kärnan, alltså. Och det säger jag inte lätt, för att det är verkligen, det gör mig ont att säga en sån sak. Men den här förruttnelsen har spridit sig och sprider sig väldigt, väldigt snabbt inifrån, som det är just nu. Och Sverige, jag tycker Sverige håller på att rasa ihop, alltså falla sönder på grund av den här rötan inifrån.
Mm. Conny, du blev ju mer eller mindre mobbad inom polisen för att du höll stenhårt i taktpinnen när det gäller rättssäkerhet.
Jajamän.
Och du blev utsatt för det du själv då upplever det som, ett justitiemord.
Ja.
Och ni två har ju stora hjärtan och värnar om sanningen och verkligheten och om Sverige. Svenska folket är ju uppenbart i det här sammanhanget inte levande i en demokrati som en rättssäker rättsstat. Det kan vi vara ganska överens om, för jag har sett en hel del jag med. Och ser man då på en del av den här milstolpen, så kan man ju se det beslutet som fattades där man säkerställde i riksdagen att politikerna och tjänstemän, tjänstekvinnor inom stat, landsting, numera regioner och kommuner är utan personligt ansvar. Det var alltså 1975. Sen har det rasat ut för i Sverige nå så gud förbannat. Jag vet inte vad er uppfattning är. Vad tycker ni?
Ja, men du hör ju själv. Alltså, jag menar, hur kan man göra det? Alltså, hur kan man ta bort det personliga ansvaret? Det är bara helt sanslöst. Och jag skulle vilja påstå att Sverige är som vad jag kallar en demokratur. Allt är underbart och fint så länge vi gör som den dolda makten säger. För, och ställer man sig upp och säger, men vet du vad, allvarligt talat, jag är inte riktigt med på det här. Det är då du helt plötsligt börjar känna den här kraften bakom turen, alltså diktaturen bakom. För att på ytan, hur fint som helst, så snart, men börjar du gräva, då jävla smäller det hårt alltså. Och det är ju något som vi alla har fått känna av.
Conny, du kände ju av det, för att du började ju upptäcka att det fanns lite oegentligheter inom polisen i Stockholm.
Ja.
Du har sett in i någonting som är ganska ruggigt, och sen har du följt det här. Vi har pratat om pedofilringar tidigare etc. Vi har pratat om kapten Klänning i Uppsala, och vi har pratat om Anna-fallet. Vad är din sammantagna bild av Sverige av idag?
Det är att det är sån djup korruption där de korrupta nätverken har tagit till fånga nyckelpositioner i samhället, nyckelchefer, och som då kan styra över polisutredning, kan styra över socialtjänster, kan besluta om domar, och de är inte många. Ja, tillsättningar, men också att de är inte många, men de är centrala, de är strategiskt taktiska ditsatta, och det är väldigt lätt egentligen att avslöja dem, för de avslöjar sig i sina handlingar men också i sina icke-handlingar. Att tillåta till exempel, som vi ser nu, dessa våld och våldtäkter på svenska kvinnor i samhället, där man tillåter det genom att man lägger ner utredningar och man undviker att kommentera det, är lika tydligt som om de skulle göra ett aktivt beslut. Så passiva beslut och aktiva beslut är, och när det här upprepas så blir det ett mönster, och det här mönstret kan man ta på nästan alla myndigheter idag.
Tittar man på en sak som slår mig osökt nu, chain of command. Vi går tillbaka till olika situationer i det som har hänt i världshistorien. Vi ser flera olika världskrig, två stycken, och där ser man ju brutaliteten. Det kommer en order uppifrån och det är bara lyda. Olle, känner du igen det här?
Fullständigt, fullständigt. Jag vill bara säga, Ulf, det är ett brumljud. Jag vet inte vad det är. Det är någonting runt, när du pratar så är det en störning där.
Ja, den är... jag har ingen som brummar, utan det är på linjen i så fall då.
Ja, det är varenda gång du säger, men i vilket fall som helst. Jag känner väldigt väl igen det du säger, och när man ser på hur samhällen och organisationer, regeringar, hur de infiltreras, så är det just att de här mörka krafterna fokuserar på nyckelpersoner som man kan kontrollera. Få men i väldigt viktiga positioner, exakt på samma sätt som den så kallade Bilderberggruppen jobbar. Och vad jag tycker är superintressant nu, som till exempel nu det här senaste fallet med Anna eller så. När man tittar på de som ingår i det här fallet, nu har inte jag någon aning om vilka det är, men jag kan garantera mer eller mindre att du kommer hitta samma individ i många andra kontroversiella fall där de har agerat, kanske inte i samma roll, men de kan ha liksom bytt roller lite fram och tillbaka, så inte vi riktigt ska kunna se det. Men det är människor som har korrumperat sig själv, låter sig själv bli korrumperade av olika anledningar, jag har ingen aning, men de är lojala till någonting annat än det som vi har anställt dem för att vara. Och det här är människor då som ofta är i frimurarnätverk, i hemliga nätverk där man osynligt kan dra i trådarna så att inte vi fattar vad som egentligen händer. Men det är det här vi ser, och jag tycker det vore väldigt bra om någon i Sverige börja titta på de här stora fallen och så börja jämföra vilka människor är det som är del i de här fallen. För det är allt ifrån polisutredningar till sociala myndigheter, till domare, till domstols. Hela den här biten är del i den här maskinen som är där, inte för att hitta sanningen utan för att krossa dem som ställer sig upp och säger allvarligt talat, det här är ju fullständigt lögn, och börja peka mot en helt annan sanning. Det är de som råkar illa ut.
Då hamnar vi osökt in i din historia, Conny, där du blir utsatt för det här.
Ja.
Jag tycker det var ganska intressant också, för att jag hade undersökt via Palmemordet den polisen som Conny fick som chef, som startade hela alltihop. Så vi har sökt samma kille här under en del år.
Ja,
berätta exakt lite grann om det som hände, Conny, för att det kan vara intressant för lyssnarna. Vad du upplevde och vad man satte igång för cirkus i kulisserna för att säkerställa att det var du som var den som skulle bort, inte den som då var syndabocken.
Nej, just det. Jag har ju varit en snut, det vill säga att den som jobbar inte mot symptomerna och följt det okorrumperat min roll att göra världen bättre, så att säga. Och när jag blev allt mera skicklig i att observera, följa upp och hitta brott, så spårade jag ju också till vem som då håller i trottarna. Och ju djupare jag kom in i organiserad maffia och brottslighet, så började det dyka upp intressanta människor. Det började dyka upp advokater som stod där på någon bakgård. Det började dyka upp larmspecialister. Det dök upp olika former av andra specialister som inte alls hade med, officiellt sett, säga, med kriminalitet att göra. Och de här nätverken blev bara allt mer tydligare. Och ju närmare jag kom sanningen, ju mer började mina chefer protestera. Och sa att men du ska inte lägga dig in i det här, utan låt det här vara. Det här är trakasserier med mera, med mera. Och vid ett tillfälle så kallade min närmsta chef in mig till hans kontor och sa att när du ser de här maffian, så gå därifrån, vänd huvudet åt någon annat håll. Och det visade sig sen att det var ju han, den chefen, som då hade kontakt med baseballligan, och en kollega till honom började bestämt på min polisstation, som också var det stora problemet sen. Så de här människorna som jag kom i kontakt med, de här korrupta poliserna, upplevde jag tidigt som att de var hade pedofilil uttryck. Det var någonting i deras sätt att prata, röra sig och se på världen. Så jag hade tidigt någon otäck känsla i min kropp. Och ju mer jag undersökte det här, ju mer såg jag ju connection till den här maffian som jag då redan jagade. Och ju mer jag jagade, ju mer så började de sätta stopp i hjulen för mig. Och producerade ju ett påhittade brott. Och skapade åtal. Sedermera gjorde att jag blev i princip åkte in i cykelkällan under många år. Så det tog alltså från det jag började pressa de här poliserna. Tog det ungefär 11 år innan en av dem blev gripen då för våldtäkter på barnen i området. Och hade sålt narkotika till dem också. Och det var både våldtäkten på pojkar och flickor. Så där såg jag vem var det var som också skyddade, hjälpte. För de här enskilda poliserna kunde inte göra så mycket egentligen. Men de fick medierna skriva. Det var första sidorna. Det var radiokanaler. Det var tv-stationer. Och det var pågående driv ifrån åklagaren. Inte nöjde sig med att jag blev friad i tingsrätt, utan han överklagade hovrätt och drev på hårt där. Och då såg jag, då fattade jag på en gång att det är några få nätverk inom polisen, det här var så 20 år sedan, som samverkar, där man har nytta av varandra och där man gör allt man kan för att verkligen stoppa att sanningen kommer fram.
Vi som tror på rättssäkerhet och vi som tror på demokrati, vi som värnar om demokrati och rättssäkerhet, vi kan väl uttala oss om de här människorna som nyttiga idioter då?
Ja.
De alltså, är farliga.
De är livsfarliga. Och de är djupt involverade. De kanske inte känner till andra nätverk lika mycket, men de är utnyttjade systemet och de får belöning för det också. Och de har ju också hållhaka på varandra. De här baseballpoliserna, de har ju mycket på sitt samvete redan innan. Och det fanns ingen som ifrågasatte det när när angreppet kom mot mig, utan jag som då ansågs vara en schysst och ärlig snut då. Det var ingen som undersökte vem är det som anklagar, vem är det som påstår saker, utan man tittade bara på själva anklagelsen och inte på vem det var som pekade fingret. Och det är ett stor naivitet som finns i vårt samhälle, för att vi är så formaterade i att tro på systemet och anklagelserna istället för att verkligen undersöka den unika situationen och unika personer som anklagar.
Olle, du känner igen det här mönstret worldwide, för du har ju grottat ner det på många olika fronter.
Ja, det gör jag verkligen, och jag tycker det är väldigt intressant observation som Conny gör där. Det är där jag försöker skilja mig lite från en del andra, istället för att titta just på vad är det vi ska titta på som de försöker styra vår blick till, så istället se vem är det som styr, var kommer det ifrån, vad är det för vinkel, du vet, vad är intentionen med det här, och om det går som de gärna vill, vem är det som tjänar på det? Och så därför är det, ja, Conny säger ju ett klassiskt fall av någon som står upp och bara säger, men herregud, vad är det som händer här? Då gäller på med locket och mosa en sån här individ innan någon verkligen hör vad det är han påstår.
Ja.
Man mobbar ut individen.
Ja, inte mobba, du krossar dem. Du fullständigt krossar dem. Det är inte frågan om mobbning, att nu ska Conny känna sig illa till mos och börja gråta och sitta i ett hörn. Du krossar deras trovärdighet, deras karriärer, deras familjer, deras liv, deras ekonomi. Och ofta, jag menar, sådana här människor hamnar på mentalsjukhus eller blir inspärrade för, ja, du vet, helt plötsligt så dyker det upp i tidningen att jag och Conny Anderssons dator, här har vi 15 000 pedofilbilder i. Det var ju himla otur att han lämnade den på påslagen på jobbet och inte tänkte på att någon skulle kunna hitta alla de här bilderna. Så där mosar man. Eller jag vet från folk inom CIA som jag har varit i kontakt med, förr i världen en grej de gjorde var bara sätta in, om de inte kunde kontrollera en sån person stil som Conny, då var det att sätta in 2 miljoner på hans konto och sen bara säga, vet du vad, om inte du gör som vi säger, då meddelar vi skattemyndigheterna och du kommer hamna i världens grej runt de här pengarna, som när de frågar var kommer de här pengarna ifrån, ja, då säger herr Andersson, ja, jag har ingen aning, det är någon som har satt in dem på mitt konto. Nej, det är inte alls det. Det skulle de ju aldrig gå på, och Conny skulle bli inspärrad för skattebrott eller vad det nu än är. Att det är så lätt att komma åt folk om man vill dem illa.
Oh ja.
Men du överlevde allt det här, Conny?
Ja. Men det var väldigt, väldigt tufft ett tag. Jag var ju sjukskriven i över ett år, nästan ett och ett halvt år. För det gick inte att gå till jobbet. Det var en sån stress och sån orättvisa. Du vet ju, när jag kom till jobbet ibland och passerade några bord där kollegorna satt och fikade. Kollegor som jag har haft en sån fin relation med. Så av deras rädsla så blev det tyst i rummet. Vet du. Man kunde höra en nål falla ner på marken, på golvet. Så den här tysthetskulturen som utvecklades, att undvika och blickar, det var väldigt, väldigt jobbigt för min kropp och för min själ, helt enkelt. Så det kom till en stund och jag sa att jag går inte till jobbet längre. Det här är alldeles för smärtsamt. Så jag var sjukskriven i över ett år och kunde, för att kunna återhämta mig från den här enorma stressen. Och det var ju så att förutom att de väckte åtal och till slut lyckades döma mig i hovrätten, friades i tingsrätten, dömdes i hovrätten, så var ju, de ifrågasatte mitt körkort, de ifrågasatte hela min trovärdighet, vem jag är och vad jag gör, och det var smutskastning ständigt hela tiden. Så jag som erfaren polis fick ju inte jobba om jag inte hade någon typ handledare med mig. Så det var ju hela tiden sådana här ifrågasättanden.
Det är också, de markerar ju också genom att statuera exempel så att de skrämmer andra till tystnad genom att säga kolla, så här går det. Så här går det. Om någon ställer sig upp, då är det här som väntar. Och det är ju där den här tystnaden kommer ifrån. För jag är säker på, Conny, att många av dina kollegor visste helt garanterat att du var oskyldig. Samtidigt som de inte hade mansmod och ryggrad nog att stå upp och säga ifrån.
Det stämmer väl det. Och efter 11 år, när den här SS som man heter då, eller kan vi kalla honom för, blev avslöjad, som låg bakom alla anmälningarna, som försökte ju göra allt för att tysta mig. När han blev gripen 11 år senare för att han har våldtagit barn i områdena, av alla dessa hundratals kollegor som jag har haft då, så var det en enda av de kollegorna som sa och bekräftade mig. Och han sa så här: Conny, du hade ju rätt. Och då fick jag en tårar i ögonen, som en bekräftelse, som en läkning på att verkligen bli betrodd. För det är en enorm stress att bli anklagad oskyldig. Ja, har man inte upplevt det, så är det en fruktansvärd upplevelse. Och det är ju så djupt biologiskt att vara frånskjuten familjen, frånskjuten samhället, sitt sammanhang, att vara utkastad, outcast. Det är det som gör att kroppen börjar dö lite grann.
Hur överlever man sånt, Conny?
Ja, det är mycket att titta in i sig själv och acceptera situationen som det ser ut, och jobba med tillit. Det fanns en stund, och det var nog det mest otäcka jag upplevt i mitt liv. Jag har ju jagat mördare och maffia och allt möjligt sådana här saker, men det mest otäcka av allt, det var under en intensiv period när tidningar blåste upp, häxprocesserna, första sidorna, radio, när kollegorna vände mig ryggen, när jag började förlora mitt jobb, och så helt plötsligt så kände jag, men herregud, tänk om jag har gjort det här. Och jag kände så här, jag började bli galen. Och när jag insåg det här och kom tillbaka till mig själv och sa, nej Conny, du är inte galen. Men det var bara, jag fick en smak på den här galenskapen av att verkligen bli så hårt projicerad på lögnarna. Det var väldigt, väldigt otäckt att få uppleva. Så jag har stor respekt för människor som blir utsatta för förtal, justitiemord och annat. Det var väldigt, väldigt alltså det är en dödande kraft att känna.
Du sitter i en annan del av världen idag, Ole, och du har också haft sådana här hemska upplevelser på resans gång.
Ja, det är som om att det ingår i, om man vågar stå upp för sanningen, vilket område den är, då är det som ett bootcamp, alltså du tvingas och ja, du blir manglad, och många går sönder, pallar inte, det är många självmord, det är många krossade familjer, många krossade karriärer och så vidare. Men om man tar sig igenom det på rätt sätt, som Conny är ett underbart exempel, och se hur fin han är idag, hur harmoniskt och stark och så extremt modig med alla de här höga idealen. Han har ju liksom förfinat sig själv på samma sätt som man förfinar guld, genom att det är endast genom intens eld och hetta som de här föroreningarna i guldet för att få upp karaten försvinner. Och ja, det är lite samma med oss människor också, alltså att det här är inte en väg för veklingar.
Då kommer vi osökt in på Anna-fallet. Conny, berätta lite grann om det Anna-fallet. Hur halkade du in i det här? Och du har ju sett en hel del nu och varit med och lyssnat på de här rättegångarna.
Mm. Ja, precis. Anna-fallet, det var en kvinna som ringde upp mig efter hon hade varit i kontakt med, var det dig tror jag hon har varit i kontakt med. Och hon berättade om sin situation, och jag kände på en gång att det här var ju någonting som inte stämde. Det här var ju en djup manipulation av sin situation. Hon var då på flykt, hade gömt sig någonstans, och hon kallade sig för Anna. Jag visste ingenting annat än Anna. Och när hon berättade om sin händelse, så berättade hon att hon hade under flera år försökt att få rätten att skydda sin son. Hon har alltså en son med man, de är skilda åt, och de har då delad vårdnad. Och sonen har då visat tydliga tecken på att han hade varit utsatt för sexuella övergrepp. Han har haft skador på sin snopp, och han har haft blåmärken, och sonen har också berättat att pappa gör, att pappa drar i hans snopp, och pappa också drar i sin egen snopp, och många tydliga bevis, och pojken är väldigt, väldigt trovärdig också. Och när när Anna då går till socialtjänsten och berättar om det här och försöker få hjälp, så blir hon misstänkliggjord av socialtjänsten. Och så det påbörjas en utredning om Annas lämplighet som mamma. Det slutar med att hon förlorar vårdnaden om sin son, och som då förs över till den misstänkte, till pappan då som då uppenbarligen då begår då sexuella övergrepp på pojken då. Och hon vänder sig till läkare, hon vänder sig till psykiatriker, och alla dessa skickliga tjänstemän, de reagerar ju väldigt starkt. Så det finns ett antal orosanmälningar från läkare, barnläkare, från psykiatriker och annat, som starkt skriver anmälningar om att det här måste undersökas, och då att de har starka misstankar på sexuella övergrepp. Men det räcker inte, utan vad som händer, det är att man lägger ner anmälningarna mot pappan, och sen så intensifieras då ifrågasättande av Anna till en tidpunkt där hon känner att hon har inte någon stöd och hjälp från myndigheter. Alltså hon tar sin son och flyr. Så hon flyr och gömmer sig under 4 månader. Och därmed så blir hon då misstänkt för egenmäktighet med barn. Det vill säga att hon tar barnet från vårdnadshavare då. Hon blir häktad i sin utevaro. Och när hon senare försöker under sin flykt få kontakt med åklagaren och berätta om sin situation, fråga vad ska jag göra, för kommer jag tillbaka så kommer sonen till pappan som gör övergrepp, då sa han bara att nej, du får, det kan inte jag hjälpa dig med, du får komma in. Så hon hade alltså ingen möjlighet, och dessutom hade hon blivit fått förslag från socialtjänsten, en utav tjänstemännen, som sa så här: men om du misstänker övergrepp på din son, då ska du hålla din son hemma. Så hon hade både en rekommendation från socialtjänsten, men samtidigt så tar socialtjänsten barnet ifrån henne. Så hon blev gripen då till slut i januari någon gång blev hon gripen, och sonen skickas direkt till pappan. När hon blir gripen så tar rätten beslut om att hon blir häktad, och hon har fulla restriktioner. Det vill säga att hon är helt isolerad från omgivningen. Det enda hon får prata med i princip, det är hennes advokat. Hon får inte prata med sin son, nära och kära. Hon är helt isolerad. I 2 månader sitter hon isolerad i häkte. Och jag har haft många ärenden med grova förbrytare, rånare, mördare och allt möjligt. Och de här människorna som jag har träffat på i häktet under en längre tid, det tar inte lång tid, bara någon vecka, så blir de i princip galna. Det är en sån enorm stress. Så den här stackars kvinnan har då suttit häktad, isolerad i 2 månader. Och så var jag där och på huvudförhandlingen då, som då blev i början av maj här, och då var Olle med också. Och när vi kom dit så bestämdes det att det ska vara lyckta dörrar. Och jag tror att det är så att det är på Facebook på Bry med Agneta Bravelius. Ja, där uppmanades att komma dit och stödja kvinnan, för hon behövde all energi. Och då framställdes det en önskan då från pappan då att det skulle vara lyckta dörrar. Så det var, som jag ser, en strategi, en taktik för att döda energin hos kvinnan och isolera henne. Och det jag såg hos henne var att hon var helt utmärgad och sliten, denna kvinna. En otroligt vacker och intelligent och kvinna med stort hjärta. Och
För att förtydliga nu, Conny, initialt så var det lyckta dörrar.
Nej, initialt så var det öppna dörrar.
Mm-hmm.
Ja, men när vi åkte dit den 2 maj, tror jag det var, så på vägen dit så får vi reda på att nu så väljer man att ha lyckta dörrar. För tidigare i veckan då, så hade de kommit överens om att de skulle ha öppna dörrar. Men just den dagen när då vi var på väg dit, så valde man lyckta dörrar. Så veckan efter, det vill säga den här veckan som nu har varit, så var jag där igen. Och då hade jag Henning med mig också.
Henning
Witte, ja, precis. Vi var där och lyssnade på domstolsförhandlingen. Och vi ville vara där och ge den energin. För den energin som var där i domstolen i första tillfället där, när de hade lyckta dörrar, det var demoniskt. Det var en sån otroligt negativ, destruktiv och inhuman attityd i hela rättssalen. Och jag kände så att hon har inte en chans. De har redan bestämt att de ska krossa henne. Så min önskan då var ju att vara där och ge den här kärleken och rättvisan, den energin, så att rättvisan får segra.
Vi ska fortsätta den delen om en liten stund. Olle, du känner igen mönstret?
Det är standard.
Varför gör man så här?
Man gör så därför att man vill dölja någonting. Och jag tycker det är otroligt intressant att titta på ett sånt här fall. För jag kan garantera att varenda en som har agerat emot den här kvinnan är fullständigt korrumperad. Så jag skulle tycka det var väldigt intressant att samla ihop de namnen, kolla deras andra fall de har varit involverade i, andra människor som nu sitter bakom lås och bom eller har blivit ifråntagna sina barn och så vidare. Det här är inte människor som går att lita på, som absolut inte skulle sitta i de positioner där de gör, utan de skulle avskedas med en fet spark i arslet och också stå ansvariga för det de har gjort tidigare. Men när vi kom dit, jag tyckte det var väldigt intressant också. Dels träffade vi den här vackra människan Agneta, eller hon som har startat Bry. Agneta, ja. Hon satt där alldeles själv. Hon var den enda där för den här kvinnan. Alltså det var ingen annan. Vi kommer dit, det är lyckta dörrar. Vi kunde inte ens hitta salen. Det är sal 26. Gå dit till den här byggnaden och se om ni kan hitta sal 26. Det kan ni inte, för att skyltarna pekar inte mot sal 26. Och jag tror att sal 26 är just ett sånt ställe där de använder som såna här kontroversiella fall. Just för att folk ska ha problem att hitta dit och förhoppningsvis ge upp på vägen innan de kommer fram. Och ja, när vi väl kom dit så var det ju en röd lampa, plus att den här jag tror han är psykolog eller psykiatriker, en äldre man, också väldigt fin, blida ögon, man med integritet, som hade stått upp för kvinnans del och bara pekat, det är pappan här, allvarligt talat, hela hans utredning pekade på pappan, varpå han blir hämtad av polis och tagen dit också, där de också fullständigt manglar honom. Så det är som en köttfärsmaskin som bara står standby, och den som står i vägen igenom bara, och sen är du mosad.
Det är riktigt ruggigt.
Det är skitskrämmande, Ulf. Det är grymt skrämmande när det händer i ett så fint officiellt land som Sverige, där det är så välpolerat på ytan, och när det sen ruktar, stinker så ruttet, alltså, så snart du krafsar lite på ytan. Det är ruggigt alltså.
Hur kommer det så att man öppnar dörrarna sen, Conny?
Det gjorde man ju inte.
Jo, men i slutändan, om jag förstått saken rätt, så Henning och Conny bevisat de här öppna dörrarna, det vill säga kom in i rättssalen. Hur gick det där till, Conny?
Just det, de två sista dagarna var då öppna dörrar. Och jag vet inte hur det gick till, men det var ju faktiskt så att redan från början då skulle vara öppna dörrar. Och det var ju verkligen meningen också att Anna fick en fantastisk advokat. Och som var som ett lejon. Hon heter Lövenhjälm också, så det betyder ju lejon, lejonhjälm. Och jag var lite orolig för vilken advokat hon skulle få. Men den här kvinnan, Lövenhjälm, hon gjorde en fantastisk insats. Hon stod verkligen upp med hela sitt hjärta och kämpade. Så jag tror att det var mycket genom Lövenhjälm och den energin som omfattade det hela, att de måste öppna upp domstolen. Så de två sista dagarna som jag var där med Henning, så hände någonting magiskt. Den här negativa attityden började lossna och jag såg också rätten blev mer och mer öppen. Och när vi då tittar på de här detaljerna av de enskilda tjänstemännen, så kan man titta på åklagaren till exempel, hur han har en sån vad kan man säga, avstängd attityd under hela rättegångsförfarandet, även i pauserna. När han står ute i korridoren där vi alla andra står i pausen, så står han där och tittar, och jag nästan, med all respekt då för hans personlighet, men jag skulle vilja nästan karakterisera honom som i Sagan om ringen, Gollum, som har den här Precious. Han stod där och i ett hörn och tittade in hela, alltså alla de som då var där för att stödja kvinnan, med misstänksamma och stirrande blick. Alltså, och när jag går fram och pratar med den här åklagaren, så blir han rädd helt enkelt. Han säger, men vem är du? Vad heter du? Varför är du här? Och då sa jag är en god vän. Du får gå härifrån, sa han till mig. Och det kan jag ju inte säga, för det här är ju faktiskt en offentlig plats. Det är ju faktiskt öppna dörrar. Så efter en stund så när jag hade pratat lite mjukt med honom och förklarat för honom att lagen ska användas moraliskt, för lagen är moraliserande, så invände han ju direkt, och han menar på det att det är en stöld, och det, då kommer man inte komma undan. Och han menar också på att han kan inte ta hänsyn med känslor, moral. Och då sa jag, det där stämmer inte alls, för en stöld behöver inte alls vara en stöld om det är nöd. Och då började han känna efter och lyssna in lite grann. Och jag sa också att jag har respekt för hans roll, men respekten också förtjänar att man ska med empati och moral använda sig av de här verktygen. Så jag märker att de här människorna som är så pass avstängda drivs, det är någonting som inte är riktigt alltså det finns ingen moralisk anknytning till deras jobb. De har gjort det till ett hårt verktyg, och det är det som är så farligt om man tittar på nazismen, fascismen och kommunismens dagar, där man bara följer order utan att fråga sin moral.
Jag vill också säga, när vi kom dit, den dagen vi var kom dit, jag menar, jag hade inte hört talas om det här fallet förut, men så snart Conny började berätta så kände jag, okej, exakt samma igen, här är en oskyldig stackare. Så vi åkte in alla tre, kommer in, och då är det lyckta dörren. När vi äntligen hittar salen, sal 26 där, för jag kunde inte hitta den, och till sist så Johnny, vår vän, han var inne i en annan domstol och frågade domaren efter vilken sal. Så domaren då, han sa, ja, det är där uppe och där. Så då hittade vi, så kom vi fram, den enda som sitter där är hon Anita från Dry. Och då är det rött.
Agneta Bravelius.
Förlåt, jag förstår inte varför jag har så svårt för hennes namn.
Gör ingenting, fortsätt.
Ja, men mot henne är det ju lite trist. Agneta, vackra Agneta. Och då var det en stor röd lampa som sa lyckta dörrar. Så vi satt utanför och väntade. SVT hade en kamera utanför, några grabbar där. Och så vi sitter och väntar, och så kommer de ut, det är paus. Och de enda som var där inne var pappan och några få nämndemän. Ingen som jag vet utifrån. Så lampan blev grön när det var paus, och då stövlade Conny rakt in och vi andra följde honom. Vi sätter oss ner, och då börjar de som sitter i rätten, inklusive domaren, då säga att nej, ursäkta, men ni får lämna, det bakom lyckta dörrar, ni får lämna lokalen. Och då säger Conny helt iskallt, han rör inte en fena, utan bara, det är grön lampa utanför, det betyder att det är öppna förhandlingar. Och då säger de, ja, men då måste vi hitta strömbrytaren här så att vi kan få på den röda lampan, för nu får ni lämna lokalen. Och då tänkte jag att nu är det dags att säga något här. Så jag ställde mig upp väldigt lugnt, absolut inte aggressivt, och sa direkt till domaren att det är fullständigt skam, det är fullständigt skamligt vad ni håller på att göra mot en absolut oskyldig individ. Jag vet att hon redan är dömd, men och att hennes framtid är förlorad, något i den stilen. Men innan ni avkunnar den officiella domen så skulle jag bara vilja påminna om lagen av karma. Det ni gör, what you do comes back to you. Som du såg, som du bäddar får du ligga, vad det nu är. Var på domaren tittade på mig så här väldigt förvirrat och bara, jag vet inte vem du är, men nu får du avlägsna dig från lokalen. Vilket jag gjorde väldigt gärna. Och så gick Conny och Johnny och jag och gick ner och satte oss i kafeterian där nere, där vi träffade de få riktigt ärliga och fina människorna som var där och serverade mat i den där lokalen i alla fall. Lars Borgnäs har skrivit en bok som heter Sanningen är en sällsynt gäst, och det är en åklagare på hög nivå som uttalar sig om det i en av de här domstolarna. Jag tror till och med det var samma lokal. Så i alla fall efter det så gjorde vi en intervju som vi spelade in och som blev publicerad på internationell radio, där det slutade med att jag nästan började gråta, alltså, för att jag led med den här kvinnan där uppe. Alltså det var som att hjärtat slets ur kroppen på mig när jag bara tanken på vad hon går igenom, att bli fråntagen sitt barn, att barnet är hos den personen som hon vet gör hemska grejer med, att sitta isolerad så länge och sen vara, du vet, med en framtid utan hopp. Nej, det var för mycket att hantera, så nästan. Mm.
Det här med pedofilringar, Ole, du har ju sett sånt här också ut över världen.
Det är internationellt, det är ingen svensk företeelse, och de här nätverken jobbar internationellt också, så att barn som försvinner i Belgien används här i Sverige, eller de försvinner i här i Sverige, dyker upp i USA eller England. Alltså det är som en McDonald's-kedja där det skickas runt internationellt. Det är fruktansvärt, alltså. Fruktansvärt. Men samma mönster hela tiden, hur det levereras från en lägre nivå upp genom kriminella element, upp genom maffian, allt ifrån droger, barn, organ, vapen, vad det än är, och sen upp, högt upp i maktstrukturen där det sen är kopplat ihop internationellt. Så det är därför också, tror jag, som de lägger ner en sån enorm möda på att stänga ner alla försök på och lyfta på burken, alltså på locket på den här burken, för att det är surströmming inuti, det stinker, och det är med tentakler in i så många olika områden i vårt moderna samhälle globalt, alltså.
Du var närvarande, Conny, under 2 dagar.
Ja.
Vad är din sammantagna upplevelse efter att det visar sig i slutänden då att kvinnan försätts på fri fot?
Ja, just det. Och min sammanfattning är att det här systemet kopierar varandra. Det är några få korrupta tjänstemän som styr hela organisationer. Och de underhuggarna, kollegorna, de bara kopierar tidigare uppfattningar och beslut. Så det räcker med att man har några stycken, 5-6 stycken tjänstemän som i samverkan i olika organisationer, så får de andra kollegorna att inte ifrågasätta, bara kopiera och ha det blinda ögat till.
De lyder alltså order?
De lyder order, framförallt så vågar de inte ifrågasätta order. Och under domstolens sista dag så var ett vittne, en otroligt erfaren och beläst forskare som jobbar med just barnutredningar med sexuella övergrepp, som kommenterade själva utredningsförfarandet i Anna fallet som var förfärad och sa att så här gör man inte. Det är emot alla regler och metoder som vi har kommit fram till, som är väl etablerade. Du vet, vid ett exempel, till exempel när pojken kommer tillbaka till pappan efter de här månaderna av flykt, så gör man då första polisförhöret, och då sitter pappan med i samma rum. Och tror man då att man kan få ut någonting med pojken, ska pojken då ange sin egen far som man dessutom ska bo med? Det är sådana övergrepp som det sker. Det är klart, pojken säger ju inte någonting.
Och det här, han är ju rädd, såklart.
Ja, det är klart han är. Absolut. Och någonting som också är så påtalande, det sista åklagaren gör i sin plädering, det är att han märker att han börjar förlora det här. För energin i rummet har börjat bli mycket, mycket ljusare. Det är att han säger så här: jag vill att, att vi ska göra en sinnesundersökning av Anna.
Va?
Hon ska genomgå en sinnesundersökning enligt paragraf 7, säger han. För att lättare kunna hitta en bra påföljd. Och det är bara ett sätt att kränka henne och misskreditera henne. Och dessutom så vill han att hon ska vara kvar i häktet med fulla restriktioner. När domaren kommer tillbaka, jag börjar se att domaren börjar faktiskt väckas. Så det första domaren säger så här: angående begäran om sinnesundersökning avslås. Kort och gott, säger inget mer, avslås. Och häktningen ska omedelbart upphöra. Och vi alla där inne, alltså det var väldigt, väldigt berörande. Vi bara ropade, skrek rakt ut från vårt hjärta. Vi tror inte det var sant alltså. Äntligen var hon fri från den fruktansvärda tortyren. Att vara isolerad från sin son i 2 månader från hela omvärlden. Just nu så blev hon då fri. Och hon blev fri i denna stund. Och bara det att åklaga in i sista försökte göra henne illa. Visar vilket drivkraft åklagaren har. Och varför har han det? Det här är personligt. Det här är någonting mer än att han är en åklagare.
Olle, du känner igen allt det här.
Ja, och jag skulle vilja påstå också att när skeppet börjar sjunka, då lämnar råttorna fartyget. Alltså det är precis då helt plötsligt så vänder de kappan efter vinden. Utom den sista bastionen är han åklagaren. Men nej, jag säger alltså åt de där människorna som satt i den domstolssalen alltså, verkligen. Och jag skulle tycka det var väldigt intressant att se vilka andra fall de har varit involverade i. Och också börja lysa en, precis som min hemsida heter, Light on Conspiracies. Sätt en strålkastare rakt mot dem och börja kolla upp deras bakgrund. Och ni kommer att hitta många olika fall där det handlar om liknande grejer. För såna här, man använder sig av samma team, tro, eller folk som är lojala mot dem eller tillräckligt korrumperade och inte vågar stå upp, för att sen vara del av att fullständigt ödelägga andra. Alltså som jag ser dem som hitmen för maffian. Här är det bara att det är inte blod man ser, utan det är bara folk som försvinner in i den här kvarnen och som aldrig kommer tillbaka igen. Man ser aldrig. Ingen av, det är så få människor som orkar efter de första veckorna när någon har blivit inspärrad oskyldig att fortsätta. För du är uppemot en gigantisk vägg alltså, en mur där det inte finns någon dörr. Den kan bara öppnas från andra sidan. Så att de räknar med att vi inte reagerar, för vi har inte gjort det under så många år. Men nu är det en skillnad. Alltså det är någonting väldigt, väldigt fint som är igång och händer i Sverige just nu, tycker jag. Och jag blev så positivt överraskad när jag åkte runt och pratade för vanligt folk. Alltså för helt plötsligt, efter att jag har bankat på dörren här i över 30 år med Palma och andra ställen och försökt säga, men herregud snälla, se vad som för sig går rakt framför näsan på er. Och det enda har varit tystnad, eller folk har tittat på mig som, ja, du har ju dina teorier. Och nu helt plötsligt är det alla de här fina människorna som bara säger, i kärlekens namn, nu räcker det. Vi tänker inte acceptera det här längre. Nu är det dags att stoppa den här maskinen som bara kör för att vi har varit tysta.
En stat i staten där makt- och myndighetsmissbrukarna har tillåtits att härja utan personligt ansvar över mycket lång tid.
Det är namnet på ett av kapitlen i min bok Statskupp i slow motion.
Jag har tyvärr inte läst den, bara kom till mig.
Jag kan skicka den till dig.
Tack. I sammanhanget nu, om man tittar på det här, så är ni ganska erfarna människor med ett stort erfarenhetskapital av sådana här fruktansvärda hemskheter. Tittar man nu på utvecklingen då, det ni beskriver här, så är det ju faktiskt någonting positivt, och det var ju roligt att få höra. Vad tror vi om utvecklingen i det här sammanhanget när det gäller Anna-fallet?
För det första vill jag ju säga att okej, hon är fri. Hon är där hon skulle ha varit från början. Så att ingenting har ju hänt annat än att vi har sett korruptionens hemska ansikte. Nu är ju det hela grejen med vad var det som hände med barnet i pappans vård. Och min känsla runt den här mannen är väldigt brottslig. Den kände jag direkt, det här är ingen grabb att leka med. Så nu är vi ju tillbaka till utgångspunkten där. Det är fortfarande samma situation där barnet har varit översatt för de här sexuella övergreppen av möjligtvis pappan här, möjligtvis andra. Så hela det återstår att lösa, och att barnet ska hamna hos den föräldern som kan ta hand om det, vilket i min värld är mamman. Så att bara för att hon är fri, det är bara en början alltså. Så vi får absolut inte släppa det här nu.
Conny, vad tror du?
Det här tror jag kommer vara så att den här mörka sidan kommer nu att omgruppera sig och hitta nya vägar, för de kommer inte släppa. För att släpper de, så blir det här bara mer fokus på att undersöka vem är det som styr den här utredningen. Och någonting som man också kan konstatera, det är att det är samma åklagare som utreder pappan som utreder mamman. Så
va?
Han är helt jävig. Ja, förstår du?
Känner kvinnans advokat till det, Conny?
Oh ja.
Men vad gör hon i ett sånt läge? Eller vad borde hon göra i ett sånt läge?
Hon ifrågasatte det under slutpläderingen också.
Bra.
Ja. Och alltså, han har alltså pappans utredning där det gäller sexuella övergrepp mot pojkar. Han lägger ner dem. Han lägger ner flera stycken. Men han hugger på när mamman flyr och skyddar, vilket hon ska göra enligt föräldrabalken, och hon använder sin nöd, då slår man på stora släggan och åtalar henne för egenmäktighet med barn, grovt brott. Det är alltså grov egenmäktighet med barn, och det är helt barockt, det är helt sjukt. För att hur kan man få till det till ett grovt brott dessutom? Så att hon fick restriktioner. Alltså jag har varit med i så många fall, grova brott, det är utrett. Och det är absolut de värsta mördarna och maffia och våldtäktsmännen som får fullständiga restriktioner, det vill säga isolering. Men i det här fallet, hon skulle inte ens häktas. Men häktas hon ska hon inte ha de här restriktionerna.
Man har alltså från makt- och myndighetsutövarnas sida inom åklagarmyndigheten säkerställt att den här kvinnan ska jämställas som mördare och åka på sådana restriktioner.
Ja, vet du, varje gång hon kommer in i rättssalen så har hon handfängsel på sig.
Även nu de sista två dagarna?
Jajamän. Hon kommer in där med handfängsel, vet du. Och alltså det är så beklagligt, och jag skäms för den verksamheten. Jag är ju stolt snut, men att se rättsstaten bli så korrumperad, det gör ont i mitt hjärta. Och se en sån en fin varelse nermonteras och pressas så hårt, det är
för mig är det. Jag tycker det är helt underbart, för att nu visar de här mörka krafterna, de verkligen visar sig utan mask. Den här åklagaren, jag har ingen aning om vem människan är eller vad han heter eller hon, men här är ju en nyckelperson i cancersvulsten i just den här rätten alltså. Den personen är fullständigt korrupt och inte lojal mot vanliga människor, utan lojal mot de här mörka krafterna. Så det är ju det här som är så häftigt, för att de träder fram i ljuset, de träder fram i rampljuset, de älskar att synas också, ända tills man plötsligt vänder spotlighten mot dem och säger hallå, hallå, vad är du håller på med? Då, så länge de har makten bakom sig, då är det en sak, men i samma ögonblick du drar bort masken från dem, då är det här människor helt utan ryggrad, helt utan mod, helt utan värde, alltså de här fina värderingarna. Och så jobba på ett sånt ställe, det är ju helt som man blir fullständigt mörkrädd. Men en sån person skulle bara ta titeln ifrån och licensen rakt av, och sen han skulle, eller hon, in bakom, stå till svars för vad de har gjort under sin karriär, och sen börja prova alla de här fallen där en sån person har agerat. För jag lovar, det här är inte första gången. De här personerna som var där har använts igen och igen och igen och igen. Därför att man använder samma team så länge det funkar.
Om jag förstår det rätt så faller nu dom efter 14 dagar. Brukar det vara så? Bevakade SVT det här, Conny?
Ja, det är det. Det var SVT Dokumentär som har följt det här ärendet under längre tid.
Och vet du vad, Ulf? Förlåt, jag vill inte avbryta.
Ja, varsågod.
Nej, jag blev tillfällig. De ville prata med både Conny och mig och så vidare. Jag sa absolut nej. Inte för att jag misstror de personer som var där med kameran. Men däremot så fullständigt misstror jag de som sedan redigerar ihop det hela och presenterar vad det är. För jag har sett så många gånger där folk har blivit intervjuer av jättefina team. Du vet, av BBC och andra. Upp till 8 timmar. Långa intervjuer och så klipps det ner till kanske 3 minuter, 5 minuter på sin höjd, där den här personen som blir intervjuad fullständigt manglas och tappar trovärdighet för forever and ever alltså. Så att nej, det är så upp och ner.
Det som jag brukar säga, om man träffar makt- och myndighetsutövare som även journalister då är, så bör man nog spela in allt som sägs mellan parterna. Så man kan bevisa det motsatta om man klippte ihop någonting som är en av de här tågspelet.
Jag ställer bara upp på live-grejer alltså. Om jag skulle bli inbjuden.
Bra. Tiden rinner iväg. Vi har surrat på över en timme. Och jag får tacka er så hjärtligt, så får vi kanske tillfälle att komma åter till det här när vi har sett vad som händer i domen.
Ulf, jag skulle också bara vilja tillägga att det var ett kvinnomord ute i Märsta på lördagen, den dagen vi åkte till rätten också. Och jag skulle vilja säga att det finns stora möjligheter att det mordet som var på en ung kvinna med ungefär, så vitt jag har fattat det, samma bakgrund som Anna här, samma bostadsområde som Anna, att det mordet kan mycket väl vara direkt kopplat till det. Och den utredningen som Conny var på plats och bara såg att herregud, de har inte ens gjort en ordentlig avspärrning av den så kallade brottsplatsen. Den, jag tror att det här mordet kan ha varit del i att möjligtvis försöka påverka rättegången, påverka och skrämma Anna eller något i den sin. Så det mordet ute i Märsta, ett kvinnomord en fredag eller lördag mycket, väldigt nyligen, där kvinnan då hittades mördad och man hade försökt bränna kroppen. Det fallet ska inte försvinna heller ut i horisonten, utan vi ska kolla noga på det.
Bra. Conny, vill du avsluta med några välvalda ord?
Ja, vi har ett samhälle som vi förtjänar. Det brukar vi ofta säga. Men det är verkligen så här att det är en stora massa människor som tillåter att det här fortsätter. Och det räcker inte med att det finns några passionerade och modiga män som Olle. Utan vi måste vara fler, lära sig av Olle och bara lika undersökande och granskande och sprida. Jag brukar säga så att den som vet har skyldigheten att förmedla vidare. Om jag kliver på ett fartyg och jag ser att det läcker, då är jag skyldig att säga det till alla andra. Fartyget läcker. Annars så är jag medskyldig till denna sänkning av fartyget. Så jag vill verkligen uppmuntra alla människor att med mod följa hjärtat, sprida sanning. Det är så vi kan skapa en vackert land som bygger på sanning.
I ljusa krafters tecken vill jag tacka herrarna och önska en trevlig 17 maj och en trevlig helg.
Tusen, tusen tack.
Tack så mycket, Ulf.
Var det de är, så återkommer vi till varandra.
Detsamma.
Ja, det gör vi.
Tack.
Hej då. Hej.